Och då ska vi börja med bön. Herre, vi tackar dig för denna söndag morgon. Och vilken fantastisk förmån att få, som vi hörde Teodor sjunga här, samlas, som han uttryckte det, himmelen på jorden på det sättet. Att det är verkligen sant, därför att det är en liten försmak av det gudomliga livet. Nu lever vi i en fallen värld. Nu lever vi i en värld som är syndig. Vi lever i ett världsligt system som är emot dig. Och vi är omgivna av en fallen änglavärld som strider mot oss. Mot vår själ och vår andliga utveckling. Men trots det så har vi så mycket. Vi har fått dig boende i oss, Herre. Den helige ande bor i oss. Vi har tillsammans Kristi kropp, lemmarna. Och här får vi uppleva det som verkligen är lite av en försmak bara av det som komma skall. En dag, en tid då vi inte längre har en syndig kropp att gå omkring i. En tid då det inte finns demoner som står emot oss. En tid när denna världens system har gått under och ersatts av ditt styre. Vilken dag, vilken tid. Men nu lever vi i lite grann i farstund till det. Och vi får uppleva, Herre, verkligen din närvaro bland oss. Och välsigna den här tiden, välsigna de här tankarna som vi delar i ditt namn. Amen. Jag tänkte lite grann på hur lätt det är att vara passiv. Och helt enkelt bara ha den inställningen som vi tyvärr ofta har. Vi låter oss serveras, det vill säga saker och ting kommer till oss, vi accepterar det. Och jag menar inte då att vi ska vandra omkring som fullfjädrade rebeller och vara emot allting och vara negativa och kritiska. Det är absolut inte den väg Gud vill att vi ska gå. Men jag menar i bemärkelsen att vi är passiva på det sättet att vi kanske inte inser våra resurser som Gud har gett till oss. Att verkligen stå emot det som kommer till oss eller kommer mot oss hela tiden. Och många är passiva. Många tar bara emot det som serveras. Men vi vill längta efter att upptäcka och uppfylla det som Gud har för oss. Det vill säga den kallelse som Gud har lagt på våra liv. Och kallelse, det som jag brukar skoja om. Alltid när jag gick i söndagsskolan så kom det någon missionär där som hade varit någonstans på andra sidan jorden. Och så hade de med sig, jag vet inte varför jag har det minnet, men ett ormskinn. Liksom en sån här stort, lilla, flera meter lång. Så här stora ormar fanns det liksom på den platsen. Och det var ju väldigt spännande. Och det var en människa som hade en kallelse på sitt liv. Och då tänkte man liksom att det där är ju en på 100 ungefär då. Det är pastorn där framme och så är det då den där missionären som kommer hem med ett ormskinn och så vidare. Det är de som har en kallelse. Men ingenting kan vara mera fel. En kallelse har varenda människa. Varenda människa som har satt sin tro på Jesus Kristus som sin personliga frälsare har en kallelse. Det vill säga, Gud har lagt ner i oss en potential att bli någonting. Det vill säga att omformas till hans avbild. Som det står i Romarbrevet 8:29. Och det är den kallelsen som den här potentialen uppfylls. Det är där vi blir lika honom. Och det är det som är ett sånt privilegium. Och det betyder inte någonting världsligt sett exklusivt nödvändigtvis. Det kan vara att jag har ett helt vanligt jobb och lever ett helt vanligt liv. Men jag gör det med ett evigt syfte. Och det är skillnaden. Att leva bara tillfälligt, temporärt. Eller att leva för evigheten och att leva med ett mål och ett syfte. Och förra gången så talade vi lite grann om att ha ett rent hjärta. Och vi vet allihopa att när vi tror på Jesus så får vi ett rent hjärta. För vi kan aldrig producera ett rent hjärta. Det kommer vi aldrig att lyckas med. Hur mycket vi än anstränger oss. Det måste ske genom en gåva. Så ett rent hjärta inför Gud, det har vi rent ställningsmässigt. Men inte rent erfarenhetsmässigt. Därför att vi fortsätter att synda. Vi fortsätter att leva i uppror mot honom på många olika sätt och så vidare. Och det är där som bekännelsen kommer in. Och bekännelsen betyder inte att jag sitter i ett bås med ett litet skynke och på andra sidan så sitter en människa som jag berättar mina synder för. Och så säger de att gör sig och så och sen så kan du gå ut och synda vidare. Det är inte det det handlar om. Jag säger inte ens att de säger det. Men jag säger att det är inte inför en människa vi bekänner synderna. Det är inför Gud vi bekänner synderna. Och ordet för att bekänna är homologeo. Och det betyder att tycka samma sak som Gud. Och det betyder helt enkelt att jag erkänner inför Gud den allsmäktige att jag hade fel. Och jag, i det ögonblick jag erkänner det står det att han är trofast att förlåta mig. Och han renar oss från all synd. Det är en gåva som Gud gör. Och i den reningen så renas också mitt samvete. Det här var någonting som vi tog upp i torsdagskväll när vi predikade. Och jag nämnde just om att i Hebreerbrevet 9:14 så står det att vi lever med ett rent samvete på grund av Jesu blod. Och det betyder att det finns förlåtelse i Jesu blod. Utan blod, står det i Hebreerbrevet, finns ingen förlåtelse. Men när blodet har utgjutits, vilket det har, då finns det en förlåtelse. Och det blodet och den förlåtelsen renar mitt samvete från döda gärningar. Och döda gärningar, det kan vi använda en synonym för, och det är religion. Och då säger någon så här, men religion, jag en annan historia som jag säkert har berättat någon gång. Jag var i Malmö en gång och predikade. Och det kom upp en man till mig efter och bedrövad. Och han säger, men du har sagt till oss att vi inte ska vara religiösa. Och det är ju därför jag har kommit hit. För att vara religiös. Och det är klart att i hans ögon så var det naturligtvis så att vara religiös. Ja, men det var ju att gå till kyrkan och göra det som Bibeln säger. Så missförstår man inte. Men när jag använder ordet religion så menar jag ett människobyggt system. Som är separerad från det Gud har. Jag säger, jag tycker inte om termen religion. Jag är en troende. Jag är en kristen. Jag har fått en gåva av Gud. Gud är inte ett fantasifoster. Som någon berättade lite skämtsamt här. Jag behöver inte berätta vem om de inte. Men de hade gått i någon grupp där. Och de skulle liksom hantera. Det var stresshantering. Och då hade de råkat säga då. Att ja, jag tar liksom det som tynger mig och jag lägger det på Gud. Och sen vet jag att det är en väldigt bra tanke som någon, väldigt bra tanke. Men vet du vad jag gör? Jag tänker mig en flod och ett löv som ligger. Och så lägger jag mina bekymmer på lövet och sen seglar lövet iväg och så är det borta. Och jag har en annan idé. Jag känner som att det finns en stor hink i universum. Och då tar jag mina bekymmer så lägger jag dem i den här hinken i universum och sen så försvinner det. Och det var ungefär som att Gud var bara som ett löv eller en hink. Men Gud är inget löv och Gud är ingen hink. Han är en levande Gud i himlen som har skapat denna värld som har fallit. Och han har själv blivit en människa i Jesus Kristus som har kommit in full Gud och full människa. Och det måste jag betona. Jag hade Jehovas vittne som ringde på dörren häromdagen. Och de blev jätteförvånade. För dels var de förvånade av att jag kunde någonting. Så liksom, de var inte vana vid. Och sen var de väldigt förvånade över att jag visste vad de trodde på riktigt. Det var de inte heller vana vid. Och sen blev de väldigt förvånade över att jag inte var arg på dem. Därför att det brukar de alltid vara. Och de blev ännu mer förvånade när jag byggde upp dem och sa att ni gör det rätta. Ni går ut. Det är bara det att ni har fel budskap. Och det kommer vi att få av en dag så kommer det att bli. Ni gör det vi ska. Det är precis det Bibeln säger. Gå till varje hushåll och berätta om det här budskapet. Ni gör helt rätt. Men ni har ett annat budskap än vad jag har. Och bara Gud och evigheten kommer att avgöra vilket som det är. Och de, ja tack så mycket, hej då, liksom de var så paffa. Och så ni får bemöta dem hur ni vill, men så gjorde jag. Så med allt det jag sagt så säger jag att vi behöver ett rent hjärta. Vi behöver förstå att Jesus Kristus förlåter våra synder. Och han har gjort det en gång för alla när vi har fått vår frälsning. Och vi har en ställning i honom som nya skapelse. Men han gör det också dagligen och stundligen när vi bekänner vår synd i vår vandring. När vi låter anden övertyga oss. Och det renar oss från ogudaktiga döda gärningar. Och varför gör man de här gärningarna? Jo, därför att man vill kompensera det dåliga samvetet. Jag har gjort någonting fel, jag mår inte bra. Nu gör jag någonting gott så att vågskålen liksom tippar över eller åtminstone hamnar på något neutralt läge. Men det fungerar inte så. Det enda som kan tippa vågskålen, det är Guds nåd. Och när jag lägger Guds nåd på andra sidan, då spelar det ingen roll hur mycket som ligger i den andra vågskålen. Den tippar alltid över till vår fördel. Därför att Gud har förlåtit all synd. Och han kan förlåta allt. Och det är underbart. Så att med det sagt så ska vi idag tala inte om ett rent hjärta utan om ett sunt sinne. Ett sunt sinne. Vi kan slå upp första Korinthierbrevet 2 och verserna 14 till och med 16. Första Korinthierbrevet 2, 14 till 16. En oandlig människa, vissa översättningar använder ordet naturlig människa, en oandlig människa, tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det. Eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. Och sen vers 16. Till vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Det här ordet för att den naturliga människan inte kan ta emot. Det betyder egentligen i grekiska att välkomna någonting. Så det betyder inte att hon inte, eller människan, inte är kapabel att förstå vissa saker. Utan det handlar om att man inte är intresserad av att förstå. Jag är alltså dum på flit, om man ska uttrycka sig på ren svenska. Jag är dum på flit. Det vill säga, det finns ett sätt att förstå många saker. Och för er som är bevandrade i Bibelns värld, men en av de allra första berättelserna vi stött på i skriften, i första Mosebok, är ju Kain och Abel. Vad var det som Gud sa till Adam och Eva efter de hade fallit? Ni behöver tro på att jag ska sända en frälsare in i världen. Första Mosebok 3:15. Kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Det måste ni tro på. Och under tiden så måste ett liv ges istället för ert liv. Och därför så instruerade Gud dem att döda ett lamm, ett oskyldigt liv gavs istället för det skyldiga livet och ersatte dem. En bild av Kristus. Lammet i sig kunde inte göra någonting, men det var en bild för dem att i tro när de gjorde detta så räknades de det som rättfärdighet. Abraham gjorde samma sak 2000 år senare i Romarbrevet 4:3 står det att han trodde Gud och det räknades för honom eller till honom som rättfärdighet. Så det var inte svårt, men ändå så ser vi hur Kain inte accepterar detta, därför att han ville på något sätt ha sin egen religion. Han ville på något sätt ha beröm av Gud för att han hade producerat någonting, så han bar fram någonting av sin skörd, sin en korg med frukt eller grönskande saker, vad det nu kan ha varit. Och han presenterade detta för Gud, men Gud tog inte emot det. Men Abel presenterade lammet och Gud tog emot det. Så med andra ord, kunskapen fanns där. Det var inte så att liksom, jag fattar inte vad han menar. Liksom, vadå döda ett lamm? Liksom, jag fattar ingenting. Nej, men det var så enkelt. Och det är så enkelt. Den här världen stöter sig på att evangelium är så enkelt. Hur kan det vara så? Jag är en högutbildad, intelligent människa i västvärlden. Och du kommer till mig och säger att jag måste tro på att en man dog på korset för 2000 år sedan och utgöt sitt blod. Och på grund av det blir jag förlåten inför någon gud som du påstår finns där ute. Det är så långt ifrån det som jag tror på eller tänker som det kan vara. Men så enkelt är det. Och det är inte svårt att förstå det. Men det är bara det att om jag inte vill förstå det, då välkomnar jag inte det. Och den fallna människan välkomnar inte det som är av Gud. Det är inte det att hon inte kan förstå det. Fariseerna förstod allting. De kunde skriften utantill, bokstavligen. De visste att Jesus Kristus var Messias, men han gick framför dem och uppfyllde skriftställe efter skriftställe efter skriftställe. Det var bara att ta fram papper och penna och bocka av. Aha, nu gjorde han det. Aha, nu gjorde han det. Aha, nu gjorde han det. Han är den vi söker. Men på grund av att han utmanade deras hjärtan och deras falskhet och deras hyckleri, så kunde de inte tro på honom. Och vad gjorde de istället? De förkastade honom. Och de till och med sa att den ande som verkar i honom är inte Guds ande, utan det är Satan själv. I Matteus 12. Och de förhärdade sina hjärtan så mycket. Förstod de? Självklart. Ville de förstå? Nej. Det handlade inte om hjärnan, det handlade om hjärtat. Och det är det som är hela saken här. Ett sunt sinne. Men när jag inte... När jag inte har ett rent hjärta, det vill säga jag kan bekänna inför Gud att jag är en syndare och behöver frälsning, då kan jag inte heller ha ett rent samvete. Då kan jag inte heller ha ett sunt sinne. Vad är det som händer? Jo, jag börjar att samla på mig falska ideologier och religioner och allt vad det är. Det jag vill ha, det som kliar i mina öron, det vill jag ha, det samlar jag på mig. Och nu har jag helt plötsligt ett tankesätt som är så fjärran från det som Gud vill, som jag bara kan. Därför att den naturliga människan välkomnar inte det som är av Gud. Och jag tänkte just på det här att det är en sån skillnad mellan kunskap och vishet. För alla er som har bedrivit någon form av forskning någon gång, ni vet att liksom, den där personen är en riktig expert på ett område. Ja, det finns experter, absolut. Men även när jag betraktas som en expert och en auktoritet, så är jag ingenting. Isaac Newton sa att jag är som en liten pojke som går på stranden. Jag hittar ett sandkorn här och där medans havets vågor ryter omkring mig. Det var en av vår tids smartaste hjärnor sa om sig själv. Jag är som en liten pojke som går på stranden, hittar ett sandkorn här och där medan havets vågor ryter omkring mig. Så är det. Vår kunskap är fragmentarisk. Det handlar inte, Gud är inte imponerad av vår kunskap. Vi kan vara imponerade av varandras kunskap. Men det som gäller är, har vi vishet? Välkomnar jag hans vishet? Välkomnar jag de saker som Gud försöker ge mig? Det gör inte den naturliga människan. Men det gör den andliga människan, står det här. Den andliga människan i vers 15 bedömer allt. Men själv kan hon inte bedöma som något. Ni vet själva hur jobbigt det kan vara att gå omkring i den här världen och ha urskiljning. Jag ser saker som ingen annan säger. Vi är precis på väg åt rätt håll. Vi gör precis det rätta. Och de problem som kvarstår, de är vi ändå väldigt nära att lösa. Och jag tycker precis tvärtom. Jag tycker vi går i precis totalt fel riktning som värld. Totalt. Fullständigt. Och jag ser det. Inte på grund av att jag är smart, men på grund av att jag någon gång då och då plockar fram den här boken och läser den. Och den boken ger mig urskiljning. Och den boken gör att jag också kan välkomna det som kommer av Gud. Och vi är inte satta i den här världen för att vara kritiska och negativa. Tvärtom. Men vi behöver inte välkomna det som den här världen försöker att ge oss. Vi välkomnar istället det som är av Gud. Sen i vers 16 så står det att vi har lärt känna Herrens sinne. Eller förlåt mig. Vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Retorisk fråga. Alltså ingen. Men vi har Kristi sinne. Och det betyder inte att vi är lika smarta och intelligenta som Gud. Det betyder bara att vi kan umgås med honom och på det sättet tänka tillsammans med honom. Och det är tre saker som jag tänkte säga idag kort bara om hur vi kan ha ett sunt sinne. Hur vi kan ha ett sunt sinne. För det första så måste vi vara födda på nytt. Och då säger man, har du något mer självklart som du kan säga till oss idag? Men det är inte så självklart. Jag kan... Bara igår så gick det bort en släkting till mig, nära släkting kan man säga. Och... Jag hade ett samtal med den här personen för 6 dagar sedan. Alltså 6 dagar innan de gick på. Och jag har haft några små samtal med dem. Och det kom fram någonting som inte jag visste. Det var att den här personen i sin ungdom hade tillhört eller varit väldigt aktiv i en kyrka. Och jag fick bekräftat att de också hade trott på Jesus vid ett tillfälle. Men deras liv visade inte mycket frukt alls. Och de var också medvetna om det. Men född på nytt. De hade inte varit i kyrkan säkert på 50 år, kanske. Men de hade en pånyttfödd ande. Och vi kan vända på det. Jag kan gå i kyrkan i 50 år och inte ha en pånyttfödd ande. Förstår ni skillnaden? Liksom att jag kan gå i ett system som människor har byggt. Och jag gör det man ska. Jag går igenom några ritualer. Men är jag född på nytt? Jag kommer ihåg en gång någon Europakonferens. Vi var någonstans i Europa. Kommer inte ens ihåg var. Men stor katedral. Och det var en kvinna där inne som skrek liksom rakt ut och över sin synd liksom, och några började samtala med den här kvinnan och sa att liksom, vad är det, jag ropar till Gud, jag går i kyrkan varenda dag, och så känner du Jesus, vet du att han har förlåtit dig dina synder en gång för alla, det liksom, du behöver inte göra någonting, du behöver inte ha dåligt samvete för det du har gjort, allt du behöver göra är att ta emot hans frälsning som är fri. Och hon gjorde det precis på plats. Jag tänkte, varje dag hade hon gått till en byggnad. Varje dag var hon delaktig av ett system som hon trodde på något sätt skulle frälsa henne. Men det var inte en byggnad. Det var inte ett system. Det var inte ett prästerskap. Det var ett enkelt budskap som Gud har gett till alla människor. Att nåden finns för alla. Tro och bli frälst. I din bil, hemma vid sängen, på arbetsplatsen, var det än är, när anden talar till oss om synd, rättfärdighet och dom och övertygar oss om att vi är syndare och att vi behöver bli förlåtna och att någon finns som har gjort det möjligt, nämligen Gud i himmelen har sänt sin son Jesus Kristus in i denna värld, då blir jag född på nytt. I andra Korintierbrevet 5:17 står det att jag får en ny natur. I första Korintierbrevet 6:17 står det att vår ande blir förenad med Guds ande. Det betyder att vår pånyttfödda ande är absolut 100% helig. Annars skulle den inte kunna förenas med Guds heliga ande. För Gud kan inte umgås med någonting som inte är fullkomligt och perfekt. Men nu är vår ande förenad med honom. Så i vår ställning så har vi fått bli helt nya skapelser. Så nu vill han att vi ska leva i det här. Han vill göra möjligt för oss att bli det som Gud vill att vi ska bli. Fruktbärande och att ära honom. I Romarbrevet 7:4 står det att vi ska bära frukt åt honom. Notera att det står inte att vi ska producera frukt i oss själva som vi sen kan ge till honom. Som Kain gjorde. Han sa, titta vad jag har producerat på mina ägor. Ta emot det, Gud. Och räkna mig som rättfärdig inför dig. Nej, det är din bror som är rättfärdig. Därför att han trodde på mitt löfte. Han bar fram lammet i tro. Och så är det för oss också. Så vilken fantastisk förmån. Det är inte det att vi producerar frukten. Vi bär den. Det vill säga när vi förblir i honom som Johannes 15 talar om hela tiden. Och första Johannes episten är också skriven i samma ordalag, att när vi umgås med honom, när vi förblir i honom, meno i grekiska, att förbli i honom, då bär vi frukt. Vi kan inte undgå att göra det. Och det leder oss till nästa punkt. Vi är födda på nytt, men vi måste också umgås med honom. Först födda på nytt, sen umgås med honom. Och vi kan läsa från första Johannes 1. Första Johannesbrevet, första kapitlet och de 5 första verserna. Det som var från begynnelsen, det har vi hört. Det vi med egna ord har sett. Det vi skådade med våra händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnade för er det eviga livet. Som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Detta är det budskap vi hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Så om jag umgås med Gud som bara är ljus och inget mörker finns i honom, tror ni att det reflekterar någonting i mitt liv? Ja, givetvis. Säg mig vem du umgås med, så ska jag säga dig vem du är. Jag tror att det är ett kinesiskt ordspråk, men när man säger att någon, när man använder ett ordspråk och säger nej, det är från det och det landet. Alla hävdar att de här ordspråken kommer från dem. Men var det nu än kommer från, säg mig vem du umgås med, ska jag säga dig vem du är. Det vill säga, jag reflekterar det som jag umgås med. Punkt slut. Det är därför som Bibeln talar om separering. Inte på ett konstigt sätt. Jag brukar, liksom, jag är bättre än alla andra och jag har ingen del av den här världen och jag avsäger mig allt. Så här, liksom. Det är något helt annat. Det är inte det vi talar om. Men vi talar om att leva ett liv som förhärligar Gud. Att umgås med det som är rätt och det som är rent. I Romarbrevet 8:6 står det att andens sinne som vi kan ha, Kristi sinne, andens sinne, är liv och frid. Filipperbrevet 2:5 säger samma sak. Låt detta sinne vara i er. Vilket sinne? Kristi sinne. Och det är härligt för att de kommande verserna sen 6, 7 och 8 står att hans lydnad ledde till korset. Det ledde till döden på ett kors. Och det betyder inte att om vi gör samma sak så måste jag fysiskt dö samma död som honom. Det har hänt i historien, men oftast handlar det egentligen bara om liksom att det är någonting som Gud gör i våra liv. Men det betyder att vi dör till oss själva. Och vi upptäcker det liv som finns i honom. Och det står att på grund av det i verserna 9, 10, 11 som följer. Så står det att på grund av det så har hans namn blivit upphöjt över alla andra namn. Och det står att varje tunga ska bekänna och varje knä ska böjas och erkänna att han är här. Han är uppe. Och vet ni, det talar inte om honom som Gud, den andra personen i treenigheten. Det talar om Jesus Kristus inkarnation. Det vill säga att Gud blev i Jesus en människa. Och den inkarnationen varade inte i 33 år. Och sen pulveriserades den och sen gick han tillbaka. Han är Guds människan. Hans inkarnation varar för evigt. Han har en förhärligad kropp i himmelen där han sitter på faderns högra sida. Men där sitter han bara tillfälligt. Därför att i framtiden så kommer han att sitta på sin egen tron. Han kommer att sitta på Davids tron. Han kommer att vara Gud i människoform i all evighet. Och det står i Uppenbarelseboken kapitel 5 att såren i hans händer och hans fötter är synliga. Så att vi en gång för alla, för alltid, kommer att vara påminna om vad han gjorde på korset. Det kommer vi att vara upprymda och exalterade över i all evighet. Fantastiskt. Vilken kapacitet vi har. Men det är en Guds gåva som han har gett oss. Och den kan bara verkliggöras när vi tänker med Gud. Vilken förmån. För er som har suttit under våran undervisning och kommer ihåg pastor Stevens i gamla dagar. Liksom han talade alltid om exakt tänkande med Gud. Exakt tänkande med Gud. Och ni vet hur det finns på tillgängligt 479 sådana här småskrifter. De finns gratis att ladda ner på internet. Jag har skrivit ytterligare några, men runt 500. Just de här 20-30 sidor per styck. Tänka exakt med Gud. En lära. Något område, liksom, några versar. Liksom, vad säger Gud om detta? Gud har bara någonting att säga om de stora sakerna. Nej, Gud har någonting att säga om allt. Om vi bara tror honom. Och jag tycker det är fantastiskt. Så att ha detta livets goda, vilket inte är fel. Om jag har arbetat för det och gjort rätt för mig och jag har fått detta livets goda. Inget fel med det. Men det är ingen värdemätare på att jag lever rätt. Det är ingen värdemätare på att jag lever rätt inför Gud. Därför att Gud kan ge oss vår del i detta livet. Om jag begär den så att säga. Men det som räknas är jag född på nytt? Har jag Kristi sinne? Lever jag och umgås jag med honom? Och i Jakob kapitel 4, vi behöver inte läsa det, men verserna 13-17, Jakob 4, 13-17, så talas om några affärsmän som talar med varandra. Och de säger, jag ska åka dit och dit och göra det och det och tjäna pengar och liksom så vidare. Och så säger de, men nej, säger Jakob. Så ska ni inte säga. Ni ska säga att om Gud vill och vi får leva, då ska jag göra det och det. Och han säger att om vi inte räknar med Gud i våra liv, läs de här som jag säger, det står att det är av ondo. Så att inte räkna med Gud som kristen, det är av ondo. Det vill säga att Gud vill att vi ska ha med honom i våra planer. Är inte det lite sådär halvt självklart? Jag skulle vilja säga helt självklart. Att om det finns en skapar Gud som har frälst oss och bor i oss och har skrivit sitt ord så att vi kan ha det, borde vi inte då lite vara intresserade av vad han har att säga? Självklart. Så om Herren vill och vi får leva. Vi gör våra planer, men vi låter Gud vara med i planen. Så, födda på nytt, umgås med honom och slutligen så behöver vi förnya vårt sinne. Förnya vårt sinne. Det är tredje och sista punkten här, men i Romarbrevet 12 så har vi några verser som vi titt som tätt återkommer till, men de är så fantastiska därför att de är så rika. Och så förmanar jag nu er bröder, vers 1 då, kapitel 12. Vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud i er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Wow! Frambära våra kroppar. Det finns inget gammaltestamentligt offersystem. Jesus har dött en gång för alla. I Hebreerbrevet 10:10 och i Hebreerbrevet 10:14 står det. En gång för alla har han burit fram sin kropp. Och en gång för alla offrat, eller gjort det här offret så att det aldrig behöver upprepas. Så det behövs inte. Men vi kan frambära våra kroppar. Och vad talar våra kroppar om? Det talar om vår kapacitet. Jag menar, allt vi gör vi i kroppen, eller hur? Vi ser, vi hör, vi går, vi tjänstgör på olika sätt. I den mån som kroppen kan och orkar och förmår. Så att frambära våra kroppar, det betyder att överlåta våra liv till honom. Och då tänker jag, nej, vänta nu lite grann. Liksom, tänk om man har något jobbigt för mig. Då vill jag ju inte göra så. Så att jag behåller min kropp. Och har en liten religiös ritual här på söndagarna istället liksom, och jag gör det jag ska. Nej, säger Gud, det är inte det som är det intressanta. Det intressanta är du villig att ge din kropp? Det vill säga, är du villig att låta ditt liv stå i min tjänst? Och när vi är redo att göra det, och jag säger inte att vi är det och jag säger inte att vi kommer att bli det, men vi växer i det. Och jag tänkte bara på det. Förnya era sinnen. Vad betyder det att förnya våra sinnen? Att föra oss tillbaka till sanningen. Vet ni, ibland så här liksom man säger någonting och säger, åh du, det där visste jag redan. Det där har jag hört förut. Och så. Ja, jag vet. Men då relaterar vi till kunskapen. Men hur är det med visheten? Första Korinthierbrevet 8:2 står att vi vet ingenting så som vi borde veta. Det vill säga i tillämpningen av den här sanningen så vet jag ingenting. Jag kan läsa samma vers för den 500:e gången. Och helt plötsligt så säger det pang, bom i mitt hjärta, i mitt sinne. Gud visar vad det verkligen betyder och hur det kan bli en verklighet i mitt liv. Det är fantastiskt. Förnya era sinnen. Låt inte världen forma er, säger de. Men det låter jag inte världen göra. Jo, det gör vi. Om vi suger in och tar åt oss allt det som den här världen öser över oss. Och den verkligen öser över oss allting. Bokstavligen talat. Vi har mer information idag på en enda dag än vad folk för ett par hundra år sedan tog in under en livstid. Bokstavligen talat. Bokstavligen talat. Det är helt otroligt hur informationsstinna vi är i denna tid. Så låt inte världen forma oss. Vi kan välja bort och stoppa saker. Det är så här, men jag kan inte säga nej till vissa saker. Jo, jag kan faktiskt det. Och det där är någonting som vi börjar att lära oss kanske mer och mer. Men jag kan det. När någonting kommer till mig och säger, det bara tog över mig. Nej, jag kan faktiskt säga nej. Och vet ni, om jag säger nej, en gång, så kommer Gud att fylla mig. Och jag kan säga nej en andra gång. Och jag börjar en positiv rörelse i en viss riktning. Precis som jag kan börja en negativ rörelse i en riktning. Jag väljer fel en gång. Det leder till ett annat felaktigt beslut. Ett tredje felaktigt beslut. Helt plötsligt befinner jag mig på helt fel plats. Men vet ni, jag har extremt goda nyheter denna morgon. Om jag befinner mig någonstans i mitt liv. Och jag förstår att det är mitt destruktiva tänkande som har lett mig dit. Vet ni vad? Det är aldrig kört. Någon gav mig en bok en gång som heter Det är aldrig kört. Jag vet inte om jag har sett den boken. Det är en sån här rolig bok om liksom, du vet, om hur man kan vända olika saker. Den är helt världslig, men den är rolig. Jag kommer inte ihåg vem det var som de gav det till mig från någon födelsedagspresident eller någonting. Det är aldrig kört. Och det är just det som är poängen. Det är aldrig kört. Gud står alltid väntande på oss och säger, vet du, låt mig initiera nästa tanke. Låt den bli början på något nytt och annorlunda. Och sen låt mig tala till dig igen. En andra gång, en tredje gång, en fjärde gång. Och låt oss vända den här negativa trenden och gå i rätt riktning. Och säga, men det går inte för mig. Jo, det gör det. Vi är alla lika dåliga kålsupare, som det heter på svenska. Det vill säga, det är ingen som kan hävda någonting inför Gud. Men vilken fantastisk förmån att förnya vårt sinne. I Efesierbrevet 6, verserna 12-18 talar om Guds rustning. En av de sex delar som den består av är frälsningens hjälm. Jag tar på mig frälsningens hjälm, det vill säga inte bara frälsningen att jag förstår evangelium och jag är på väg till himlen, men frälsningen i bemärkelsen att Gud har ett skydd för mina tankar. När jag tänker på vem jag är i Kristus, vad han har gjort för mig, vilken utrustning som finns, det skyddar mig. När de här destruktiva och negativa tankarna kommer, de bara studsar. Därför jag har frälsningens hjälm. Jag tar inte till mig dem. Det betyder inte att vi inte gör det ibland. Det gör vi. Tyvärr. Vi blir infekterade och så vidare. Men jag kan komma ur det. Frälsningens hjälm. Kolosserbrevet 3, 1 och 2 säger att sätt era sinnen på det som är på jorden. Det som har med stoftet att göra. Nej, ingen reaktion.
Nej.
Precis fel. Sätt era sinnen på det som är där ovan. Där Kristus är sittande. Och där är jag sittande med honom. Efesierbrevet 2, 6. Inte illa. Där utgår mina tankar. Från tronen. Hans tron. Faderns tron. Sonen sitter på högra sidan och jag är i honom, står det i Kolosserbrevet 3:3 om ni läser nästa vers. Han är vårt liv, står det i vers 4, den följande versen. Helt fantastiskt. Tänk på de rätta sakerna. Vi kan läsa detta som en avslutning bara. Filipperbrevet 4:8. Filipperbrevet 4:8. För övrigt, bröder och systrar, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant, det vill säga, tänk inte på det destruktiva. Den här världen, jag lovar, har ingen lösning. Jag vet att ni är så negativa, ni är så passiva, ni kristna. Ni bara säger att allting går under en dag. Och liksom, kavla upp ärmarna och gör lite nytta och förbättra världen. Det är inte det. Jag respekterar människor som gör det. Läkare utan gränser, alla de här organisationerna. Folk som ger upp karriärer, reser ut och hjälper mig. Fantastiskt! Men gör det inte utan Gud, för då är det meningslöst ända in i benmärgen. Gör det med Gud, för då blir allting annorlunda. Tänk med honom. Den naturliga människan välkomnar inte det som är av Gud. Men den andliga människan urskiljer allt. Och det är det som vi gör. Inte i oss själva, men på grund av att vi är födda på nytt. Vi har fått en ny ande boende i oss. Som är förenad med Guds ande. På grund av att vi umgås med honom. Han som är ljus och inget mörker finns i. Umgås vi tillräckligt med honom, då blir vi ljus på det sättet i vår vandring. Eller vi får ljus i vår vandring. Och vi förnyar vårt sinne. Hur gör jag det? Jag måste vara i ordet. Jag måste låta den här boken tränga in i alla, på alla nivåer. I det medvetna, det undermedvetna och det omedvetna. Det får liksom jobba, så ni vet när man tar emot något negativt så där liksom, man säger 10-15% av vårt sinne är medvetna. Men sen när man har, tycker sig ha tagit itu med det där och glömt det, så är det ändå där inne och maler, för att det har jobbat sig ner i det undermedvetna, det omedvetna. Samma sak är det med ordet. När jag tar in ordet, det får sjunka ner och ta över hela min varelse. Och till slut så är det där. Och det kontrollerar mig. Jag förnyar mitt sinne. Så vi har ett rent hjärta, en förutsättning för att kunna leva och vandra med Gud och förhärliga honom. En förutsättning för att kunna nå vår potential. Men vi har också ett sunt sinne. Vi kan bara ha det om vi är födda på nytt. Vi umgås med honom och vi förnyar vårt sinne dagligen. Detta är ett fantastiskt budskap. Vilken underbar Gud vi har. Herre, vi tackar dig för de här tankarna om hur vi kan ha ett sunt sinne. Välsigna dem, Jesus, på alla sätt. Och låt våra hjärtan vara uppbyggda, glada över att du inte bara kan, men du vill vända allt i våra liv. Det som är destruktivt, det som är oandligt, det som är syndigt. Du vill vända det till någonting som är konstruktivt, någonting som är heligt, någonting som är bra, någonting som förhärligar dig, Jesus. Därför vi är skapade till att förhärliga dig. Och tack, Jesus, att det aldrig är kört. Det är aldrig för sent. Så länge vi andas, så länge vi finns på denna jord, så står du där redo med nästa tanke, nästa steg, att vända trenden. Vi tackar dig för det, Jesus, i ditt namn. Amen. Okej, så...